Radioplay.
This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
En fråga vi ofta får är om vi använder podden i vårt arbete och hur den hänger samman med vår yrkesroll som lärare. Oftast brukar vi svara något om att podden är snarare ett uttryck för allting som vi oftast inte får en möjlighet att prata om. Om allt det som är för smalt för att passa in i vanlig historieundervisning på gymnasiet. Men också att vi använder den för att få prata på ett djup som vi sällan hinner med i vår vardag. Det finns i och för sig undantag då podden och jobbet sömlöst flyter samman. Som förra helgen så lyssnade jag på Dan Carlings Hardcore History. Där han i samband med att prata om Kubakrisen nämnde hur generalen Curtis LeMay försöker få John F. Kennedy att godkänna ett anfall på Kuba genom att säga att det här, din blockad, det luktar appeasement. Appeasement. Tänkte jag att, ska inte eleverna få en liten uppgift i att fundera kring varför stoppade ingen Hitler egentligen? De får läsa lite grann på om appeasement och öva sig på att se historien ifrån tidens egna villkor. Så jag gick ner till biblioteket och där sprang jag ihop med en kollega, Marcus, och började prata lite löst om att jag tänker att de ska få jobba lite grann om appeasement. Dagen efter så ligger en bok på mitt skrivbord med en post-it på den. Läs från sidan 91. Jag började läsa från sidan 91. Eleverna fick sin lilla uppgift och jag fick stoff för ett avsnitt av podden. Vi ska prata lite grann om den eftergiftspolitiken, appeasement som det heter på engelska, som så länge präglade britternas relation till de nya tyska och italienska regeringarna. Hur ledde det här fram till ett krig egentligen? Vad hände? Ja, vi börjar nysta i det här. Daniel Hermansson är med, Robin Olofsson är här. Nu kör vi igång.
Ja, välkomna till Historiepodden. Ett nytt sprakande avsnitt här.
Ja.
Vet du vad jag gjorde idag?
Berätta för mig vad du gjorde idag.
Idag pratar jag om appeasementpolitik i 70 minuter.
Ja, man ligger ungefär så till i sina kurser nu att det börjar vara dags för appeasementpolitik.
Det passar väldigt bra. Det var ju någon lyssnare som skrev för inte så länge sedan att det var kul att höra mig prata engelska.
Ja, jag vet.
Mm.
Han skrev att jag fascineras av ert kunnande lika mycket som jag fascinerar av Daniel Hermanssons engelska.
Ja, han skulle varit med idag kan jag säga. För i klassrummet hade jag en elev som var min elev.
Ja.
Och sen hade vi engelska studenter så att säga, som var på besök från Winchester och deras historielärare.
Så att du pratade om appeasement på engelska i 70
minuter.
Med en
brittisk historielärare som satt med sitt stora skägg och nickade och hummade i hela hörnet där. Jag var ganska nervös, ska jag säga, och svårt att hitta orden, men jag tror jag baxade i hamnen då. Jag tänkte det när jag stod och mumlade bara, oh, this wasn't the proudest moment. Och han bara, ah, så att han skakade på huset. Nej, kanske inte.
Nej.
Ja,
det låter härligt.
Vad jag gjorde idag.
Nu kan du bara damma av den genomgången en gång till och köra nu rakt in i poddmikrofonen.
Mm, ja, kanske inte riktigt.
Få ut dubbla lönecheckar på samma anteckningar.
Mm. Jag brukar ha fler elever än en i vanliga fall, men det var nationella prov så därför var resten borta.
Mm.
Så var det med det.
Det här avsnittet av Historiepodden gör vi tillsammans med Radio Play, våra vänner på Radio Play. Det gör vi ju alltid, men vi gör också tillsammans med Nokian Tires.
Jajamän.
Oj, oj, oj. Sen vi pratade senast så har jag varit på däckverkstaden och bytt Så att nu är det Nokian Tires som sitter på min bil.
Mm.
Och jag har dammat fram i helt lagliga hastigheter. Nu skrattar jag som att jag inte kör. Jag kör väldigt ansvarsfullt.
Ja, det lät ju roligt när du säger dammat fram och sen helt... Ja, men det, ja. Jag förstår vad du menar.
Precis, och det känns hur bra som helst att jag är ute i god tid. Att jag är en trafiksäker, ansvarstagande person.
Mm.
Så att vi tackar Nokian Tires som är med och gör det här avsnittet.
Ja, tack så mycket. Jag kör ju inte så mycket bil i Stockholm om det är någon som undrar vad jag håller på med och mina däck och sådär. Så att jag har inga däck i princip. Men om jag hade så skulle jag ha Nokian Tires.
Vi ska också säga om Radio Play att vi är bara en av många poddar. Cancerpodden, den nya, mycket omtalade podden.
Jajamän.
Pratas mycket om den. Den finns med där i stallet också. Finns i Radio Play-appen.
Och eftersom Robin är lite, han har mycket att stå i här. Så att de där tygpåsarna kommer vi skickas iväg alldeles snart. Men vi behöver väl avvakta lite med att dra nya.
Jag ska lösa...
histpod. Hashtagga histpod på Instagram så har ni chans att vinna en tygpåse här.
Mm.
Och vi tar väl två nästa gång då.
Kan vi göra. Jag har tänkt på det här också. Och nu tänker jag högt här. Vore det en intressant tanke att vi har inte pratat om någon, när vi ska dra igång nästa omgång, vem är hen? Vore det intressant om vi skulle skicka ut en trevare om det är någon lyssnare som skulle vara intresserad av att skriva alla vem är hen till den kommande omgången?
Mm.
Och att man kanske till och med skulle göra så att man formaterar dem på det sättet att ingen av oss har sett svaren. Alltså att vi bägge gissar på samma eller någonting. Nu tänker jag bara högt här. Men jag letar efter en lyssnare som skulle vara lite skicklig på att snickra ihop ganska många vem är hen till en kommande omgång. Känner du att jag har både den historiska klokskapen och den lilla vitsigheten som krävs för att skriva vem är hen-ledtrådar?
En annan detalj är ju också att vi har ju haft ganska många personer med.
Ja.
Så man får ju ha lite koll på... Så man inte dör iväg för många som är samma, känner jag.
Precis. Skulle du vara intresserad av det, hör av dig. Skicka ett mejl på historiepodden.outlook.com.
Ja.
Eller hör av dig till exempel på Twitter. Jag heter Robin Olofsson, ett ord. Du heter Danne Hermansson, ett ord. Okej. Appeasement. Nu kör vi det ordet. Jag tänkte att vi håller inte på att säga eftergiftspolitik. Utan du har ju värmt upp med att snacka engelska i 70 minuter, så du vill bara fortsätta på det.
Absolut.
Okej, vad härligt. Ordet appeasement används av brittiska historiker i lite olika sammanhang. Dels handlar det om den specifika perioden under mellankrigstiden som präglas av just eftergifter. Men det finns också många brittiska historiker som använder begreppet för att beskriva en längre epok av brittisk utrikespolitik. För vi har ju Pax Britannica, mitten på 1800-talet när imperiet står på sin absoluta topp. Och där Storbritannien har satt sig själv i en situation där de har lyckats åstadkomma de flesta av sina globala ambitioner. Och när så är fallet så infinner sig istället en längtan efter stabilitet. Krig stör handel.
Ja.
Vad vilar det brittiska imperiet på?
Handel.
Ja, det är rätt mycket handel som det vilar på. Alltså vill inte Storbritannien ha krig. Men där i början kan man då tala om mer en positiv appeasement, eller en appeasement som inte växer av svaghet utan som snarare kommer från en position av styrka. Men vi kommer istället jobba med den här smalare definitionen, appeasement, inte främst som en del av en längre struktur, även om det såklart också är det, utan om den specifika perioden från 1919 till 1939. Och här kan man då istället förklara appeasement som en policy av att möta aggressioner med eftergifter. Att när man är ute på en skolgård och det är en mobbare som dammar till en mindre unge, då går man som skolgårdsvakt fram och säger: nu får du slå den här killen en gång, men du gör inte om det. Och dessutom skriver du på det pappret där du lovar att jag slår inte mer. Och mobbaren, ja, absolut.
Mm-hmm.
Lite larvig metafor, men det är väl i princip vad den policyn är. Man möter aggressioner med eftergifter. Detta i sin tur utan några följder, utom kanske ett förlåt eller ett löfte om att det inte ska hända igen. Och inte sällan så är det på tredje parts bekostnad.
Ja, den här andra ungen som blev uppläxad hela tiden.
Ja, jag tänker det.
Ja.
Och vi ska prata lite grann kronologin, lite grann vägen fram till kriget också. Men det här med appeasement, om man bara ska snabbt förklara det i några korta punkter. För det är ju ändå så att i efterhand så framstår ju Neville Chamberlain som en av aktörerna som vi ska prata om, och som ni hörde ett ljudklipp från BBC Witness spelas i början av min inledning. Han framstår ju som historiens största clown.
Mm.
När han står och viftar med sitt papper från Herr Hitler.
Ja, han hade ju tänkt, det återkommer vi till här senare, men han hade ju tänkt att det där skulle vara hans stora stund. Och det var ju för tillfället när folk sjöng och hade sig runt omkring och jublade.
Ja.
Men i historiens obarmhärtiga ljus så framstår han ju, som du säger, som en dumstrut.
Ja, precis. Men som man bara ska lista några grejer som i alla fall gör appeasement-politiken lite lättare att förstå, så har jag listat några argument här. Storbritanniens imperialistiska intressen, tänker jag, är viktigt att tänka. Det är ju the empire, rule Britannia och allt det där. Storbritannien ville ju bevara allt fint de hade. Det var viktigare för dem att skydda sina intressen i Indien eller Singapore än vad det var om några gnälliga östeuropeer inte fick ha kvar sitt självbestämmande.
Mm-hmm.
Tjeckoslovakien, man visste inte ens vart det var på en karta.
Vi ska väl säga det att vi kommer komma in på ganska många sådana saker vart efter här som hände under 30-talet.
Ja, absolut. Det kommer vi göra. Vi kommer landa i flera av de här. Austin Chamberlain, som jag också kommer återkomma till, han var halvbror till Neville Chamberlain. Han sa vid ett tillfälle att Östeuropa inte värt en enda brittisk grenadjärs benknotor.
Men var inte han lite emot den här appeasement-politiken?
Ja, han är faktiskt ännu tydligare än Winston Churchill som vi kommer till. Som var nog den som mest utpräglat och framförallt tidigast ställde sig mot appeasement-politiken.
Men ändå var det inte värt några brittiska benknotor. Eller så...
Östeuropa, nej.
Nej.
Utan man hade andra intressen. Argument två. Man var inte bara rädd för att hamna i krig med Tyskland. Man är rädd att hamna i krig med Tyskland i Europa. Att hamna i krig med Italien i Medelhavet. Mer om det snart. Och hamna i krig med Japan i Stilla havet.
Det är många krig att hantera på en gång här då.
Ja. Och det är väl inte framförallt att man är rädd för en allians mellan dem. Utan man tänker bara att om vi hamnar i krig vid en front så kommer de andra se chansen.
Mm.
Och då blir det jobbigt. Westminster-traktatet från 31, det här lärde jag mig i veckan, det visste inte jag sen tidigare, tyckte jag var intressant också. När första världskriget stormade som stormigast så var ju brittiska dominions, alltså typ Australien och Sydafrika, de var tvungen att ställa upp med mannar. Det ingick ju i det avtalet som Storbritannien hade med dem. Men nya regler som hade stiftats under tidigt 30-tal, det innebar att den här uppslutningen inte var lika självklar som den hade varit tidigare. Utan Dominions själv var tvungen att tycka att det var värt att gå in i kriget. Och det betyder att det måste ha gått ganska långt innan man ska ställa upp på Storbritanniens sida. Så att tvinga in Hitler i en fredsordning som han skulle bryta mot, det kan ha varit ett sätt att säkra stödet från de här. Ja, men jag listar bara lite argument.
Ja, jag himlar lite med ögonen åt en del de här grejerna. För jag köper ju inte alla de här efterhandskonstruktionsteorierna riktigt.
Punkt 4. Man tyckte att fredsöverkommelsen var asymmetrisk. Alltså Versaillesfreden, att den helt enkelt var för hård. Och man fattade att Tyskland satte sig emot den.
Mm, och den är en av de mer rimliga teorierna av de här. Mm. Så var det ju helt enkelt.
Femman, USAs isolationism. Det finns en brittisk historiker, R. Avondale, som argumenterar för att Münchenöverenskommelsens hela idé var att ha någonting att visa upp för amerikanarna när den bröts. Alltså någonting konkret som skulle övertyga alla om att Hitler var ett krig även på andra sidan Atlanten. Och det sista argumentet är inrikespolitik. Chamberlain vill bli omvald. Det är val 1940 och om man har gått till val som mannen som garanterade freden, då blir man omvald. Det här tycker jag är ganska intressant överhuvudtaget. Alltså det är ju, Dan Carling pratade om samma sak med Kubakrisen och med kärnvapen. Och så att man hela tiden har inrikespolitiska tankar, alltså om att vinna nästa val eller positionera sig mot sin opposition på hemmafronten.
Vet du vad, jag tror inte på den teorin heller särskilt mycket.
Tror du inte?
Att Chamberlain brydde sig om det mer än om världsfreden. Nej, men, det är inte min bedömning.
Ja, men många bäckar små, tänker jag. Men det finns ju fullt med exempel. Margaret Thatcher går ju absolut i krig mot Falklandsöarna, delvis av den anledningen.
Men det betyder ju inte att Chamberlain gör det i det här läget. Alltså att han agerar som han gör på grund av det. Jag håller med om att det är många bäckar små och att det finns många trådar att dra här som är orsaken till att man gör den här appeasement-politiken.
Mm.
Men jag tycker ju inte att det här väger särskilt tungt. När man tittar på vem Chamberlain var och hur han agerar hela tiden.
Mm. Men där har vi i alla fall de här personerna, olika historiker som har försökt nyansera eftergiftspolitiken. Det är 6 vanliga argument som läggs fram. Ska vi gå in på någon typ av kronologi eller?
Men den grejen du inte tog upp här bland annat var väl krigsrädslan. För det är den jag...
Just det.
Det är den jag tänker är väldigt drivande i Chamberlains huvud. Att man är väldigt rädd för att hamna i samma situation som man var i för ett par decennier sedan. Under första världskriget, den förskräckliga situationen som rådde då.
Absolut.
Det är som ett stort spöke i alla biters huvud.
Ja, vad bra att du sa det. För jag har faktiskt tagit ut det här klippet när BBC frågar folk på stan om vad säger ni? Krig, är ni sugen på det?
Me go to war for Czechoslovakia? Why should I?
Don't talk to me about war. I lost my husband in the last war, and I've got my 2 boys to consider now.
We joined up last time, full of enthusiasm for the war to end war. And what did we get out of it?
Vet du vad jag kommer att tänka på nu?
Nej.
Det är när Sigge Eklund pratar om vad hans pappa brukar säga när han ser på tv. Och folk är ute i nyheterna och intervjuar människor på stan.
Folk på stan?
Ja, Sigge Eklunds pappa är Claes Eklund, ekonomen.
Ja.
Och då satt han hemma och skrek, fråga experterna! Och så känner jag hela tiden också när man är ute och frågar folk på stan. Vad fan? Det här är bara verkligen anekdotisk bevisföring egentligen. Jag har hittat ett par stycken och det verkar vara kul att höra vad de säger.
Men skulle du inte säga att de här 3 britterna på stan är signifikativa eller är representativa för folkopinionen?
Länge, under 30-talet är det så. Ja. Men inte när Chamberlain i slutet åker iväg och gör sina krusiduller borta i Tyskland. Vilket det kommer säkert komma till, men då blir han ju utbuad när han åker sista typen.
Ja, nu har vi målat, eller nu har vi, jag vill dragit upp en ram, jag vet inte vad vi har gjort.
Men... Nej, och vi är inte helt eniga, det är också jag som är oenig med olika teorier. Ja, det här är sånt som man kan komma igång över.
Ja. Yeah.
Ska vi gå vidare?
Let's do it.
...1919 har vi Versailles-freden och Versailles-fördraget undertecknas.
Ja, just det.
Enligt det så får Tyskland inte ha mer än 100 000 soldater i sin armé. Hitler och nazisterna tar makten 1933.
Ja.
Då börjar det snart hända grejer. Man börjar helt enkelt att rusta upp i hemlighet.
Mm.
Och man har runt 1934 300 000 man i armén fast man bara får ha 100 000. Och sådana här saker som att Goebbels, han såg ju till att tidningarna, de fick aldrig använda ordet generalstab, för det var ju förbjudet enligt Versaillesfreden.
Mm.
Och det var total sekretess kring det här ubåtsbyggandet, för några ubåtar fick man inte heller ha enligt Versaillesfreden.
Man fick inte ha flygvapen heller.
Nej, och det fick man inte, nej. Och apropå det så var det ju Göring som var flygminister, naturligtvis officiellt för den civila flygtrafiken.
Ja.
Tror du han var där i verkligheten också bara?
Nej. Vet jag att han inte var.
Ja, men 1934?
Nej, då visste jag ingenting. jag spelar dum.
Ja. Han är ju då alltså flygminister för den civila flygtrafiken på pappret. Men naturligtvis har man på att rusta upp även den militära stridsflyget.
Mm.
Man håller på att utbilda militära piloter med flygsportförbundet som täckmantel.
Mm-hmm.
Det var inte så många ute i Europa som lät sig luras i och för sig av det här. Utan det var som en officiell hemlighet att tyskarna håller på att rusta upp här. Det är ganska svårt att dölja den här ganska massiva upprustningen som de höll på med. Och den 10 mars 1935 så går ju Göring ut och avslöjar officiellt till en brittisk reporter att Tyskland har ett flygvapen.
Mm.
Och det var ju inte så många som satte kaffet i vrångstupen över det, som sagt. För det hade man ju räknat ut ändå. Men lördagen den 16 mars så skickade Hitler ut en förordning om allmän värnplikt som ska införas också.
Mm, just det.
I fredstid så ska man ha i den nya armén 36 divisioner. Det är då 500 000 man. Och i och med det så är Versaillesfördraget helt tokdött.
Mm.
Naturligtvis protesterades det pliktskyldigast mot det här lite grann. Men britterna, de undrar mest om Hitler fortfarande ville ta emot utrikesministern Simon som var på väg.
Ja, John Simon. Han var kanske en av de få personerna som hade satt kaffet i vrångstrupen då. För det var en av de grejerna man hade tänkt kunna erbjuda Hitler mot att han skulle vara lite snällare. Ni kan få ett litet flygvapen.
Nej, det blev ju svårt nu medan han hade
men
det.
Men nu har han redan skaffat ett flygvapen.
Ja,
nu.
Ja, det går undan här i svängen i alla fall. För nu har man ju då officiellt klargjort att vi låter oss inte längre bindas av den här Versaillesfreden. Som var så avskydd bland ganska stora lager i Tyskland av befolkningen.
Mm.
Och på söndagen efter det här så firas att Versaillesfördraget har gått under. Och som sagt, många tyskar som även inte stödde nazistregimen uppfattade det här som en stor framgång.
Ja.
Av en ren händelse så inföll det här firandet med en minnesdag som heter Hjältarnas minnesdag. Där olika ceremonier högtidlighåller stupade tyskar i krig.
Mm-hmm.
Då ska jag dra ett litet citat från William Shearer som var där och beskrev ceremonin så här, som var i Stadsoperan. Hela paketten var ett hav av uniformer. Den gamla kejserliga arméns urblekta grå uniformer och pickelhuvor blandade sig med den nya arméns mundering. Och med Luftwaffes himmelsblå uniformer som inte många hade sett tidigare. Bredvid Hitler stod fältmarschalken von Mackensen, den enda överlevande fältmarschalken i kejsarens armé, iförd dödskallehusarernas grannuniform. Starka strålkastare lyste upp scenen där unga officerare stod som marmorstatyer och bar upp landets stridsfanor. Bakom dem hängde ett enormt järnkors i silver och svart mot en jättestor ridå. Det offentliga motivet för ceremonin var att hedra de tyskar som stupat i krig. I själva verket blev det en fest för att fira Versaillesfördragets död och den värnpliktiga tyska arméns återuppståndelse. Man kunde se på generalernas ansiktsuttryck hur belåtna de var. De hade blivit lika överraskade som alla andra eftersom Hitler inte hade brytt sig om att förbereda dem på vad han tänkte göra.
Mm, just det.
Mm. Reaktionerna från engelsmän och fransmän och italienare var att man träffades den 11 april i Norditalien där man fördömde tyskarnas brott mot det här Versaillesfördraget. Nationernas förbund uttryckte sitt skarpa ogillande och Frankrike ingick en biståndspakt med Ryssland och sådär. Så det var en del skarpa ord och hyttande med fingret mot Tyskland, aja baja. Hitler bekom inte det här särskilt mycket.
Dels är det hyttande också. Det är Frankrike som desperat försöker skaffa allierade för att eventuellt stänga in Tyskland i tvåfrontskrig igen också.
Efter att han hade tagit koll på Versaillesfördraget, Hitler, så förklarar han ju naturligtvis sin genuina fredskärlek återkommande gånger under maj 1935.
Ja.
Bland annat så säger han: "Det nationalsocialistiska Tyskland önskar fred på grund av sin djupgående övertygelse. Och det önskar fred också därför att det inser att det enkla och fundamentala faktum att inget krig har möjlighet att förbättra läget i Europa. Den viktigaste följden av alla krig är utplånandet av folkens mest blomstrande del. Tyskland behöver fred och önskar fred", sa han.
Mm-hmm.
Och sen kom han med 13 punkter som var väldigt enkla att fatta för folk ute i Europa. Bland annat så skulle han hedra den här icke-angreppspakten med Polen som Tyskland hade. För han sa att Polen var ett stort och nationalmedvetet folks hem. Och Tyskland hade absolut inget intresse av att blanda sig i Österrikes inre angelägenheter. Oh, nej. Och han sa också att Tyskland respekterar att Venlandet även i framtiden ska vara en demilitariserad zon.
Ja, snyggt.
Ja, det där är ett knivigt ord faktiskt.
Mm, som du tog på första tagningen också.
Ja, eller hur? I ett tal, jag kommer dra en del citat här idag. Den 21 maj så föreslår han i all personlig anda också att man ska sätta en gräns för den tyska flottans tonnage. Så att den skulle vara bara 35% av den brittiska flottans stridskapacitet.
Vad är tonnage?
Ja, det är ju ton. Hur mycket ett fartyg...
Alltså vikt.
Ja. Vem som än tänder krigets fackla i Europa kan inte se fram mot något annat än kaos, sa han. i det här talet. Men vi lever i den fasta övertygelsen att det inte är västerlandets undergång utan västerlandets på nytt födelse som vi kommer att få vara med om. Att Tyskland må ge ett oförgängligt bidrag till detta stora verk är vårt stolta hopp och vår orubbliga tro. Och för alla fredstörstande europeer så var det här talet väldigt väl mottaget förstås.
Mm.
Bland annat i England, som vi pratar en del om här idag,
ja.
Så skrev ju Times mycket positivt om det här. De tyckte att det var förnuftigt och klart och tydligt och att det här kunde vara grundvalen för alla tvistefrågor med Tyskland framöver.
Mm. Just det.
Brittiska regeringen var ju superdupernöjd över det här talet från Hitler. Och framförallt gillar man ju det här förslaget om tonnagebegränsningen för flottan. Så Hitler, han hade en extra vänlig inställning kan man säga också till Storbritannien i det här talet. Och lovade att Tyskland inte skulle på något sätt vara med och tävla med England om dominansen på haven. Och där kan han ha varit extra uppriktig faktiskt. För han hade ju redan i Mein Kampf skrivit att det var vansinne där kejsaren hade hållit på med Wilhelm II när han försökte rusta upp flottan, den tyska, i konkurrens med britterna.
Vi nationalsocialister vill därför medvetet dra ett streck över förkrigstidens tyska utrikespolitik. Vi tänker istället fortsätta där vi tyskar slutade för 600 år sedan. Vi ska stanna den eviga germanska folkvandringen söderut och västerut och istället kasta våra blickar på länderna i öster. Vi ska sluta med förkrigstidens handels- och kolonialpolitik och inrikta oss på framtidens jordpolitik.
Just det. Det är inte så mycket hav i de uttalandena.
Nej, dit kan man gå.
Ja. Ribbentrop var ju den killen som sen blev utrikesminister i Nazi-Tyskland. Det var han inte riktigt än här då. Men han åkte iväg till England för att diskutera den här flottfrågan. Och han var ju som vanligt helt taktlös och arrogant och fullkomligt humorbefriad människa det här. Men han skulle skicka iväg till England för att prata flottfrågor. Han kommer dit och säger helt enkelt att jag är inte här för att diskutera. Ni ska bara acceptera.
Mm.
Och det gör ju britterna också, givetvis. För de gillar ju visserligen det här budet på 35%.
Ja, just det.
Så 35% av britternas egen flottkapacitet då. Och utan att rådgöra med några andra länder överhuvudtaget så, eller ta upp det här nationernas förbund eller någonting, så går de alltså med på det här rakt av. Och därmed har ju Tyskland egentligen princip fria händer att rusta upp sin flotta så snabbt och hårt som produktionen tillåter. Och till officiellt sett 35% av den brittiska, men man gjorde ju mer förstås.
Mm.
5 slagskepp hade man fått tillåtelse att göra. Och 21 kryssare, 65 jagare och sen har vi den här ubåtsflottan som man rustar upp i en hejdlös takt ju.
Mm.
Det här tolkar ju Mussolini som han vill. Jaha, kan man göra så här?
Ja, för vi har ju Mussolini som sitter i Italien också. Det är spännande där. Du har återvänt till Tredje rikets, vad heter den? Rise and Fall of the Third Reich heter den på engelska. Den heter något annat på svenska. Tredje rikets uppgång och fall.
Det är imponerande att du kan knäcka det här. Ändå är jag som är en engelskspråkiga experten i sammanhanget.
Ja, märkligt det där. Jag har återvänt till gammal kurslitteratur som har legat och gnagt långt bak i mitt huvud. Alf V. Johanssons Den nazistiska utmaningen. Vilket var... Vi hade en muntlig tenta på den och jag kommer ihåg att jag tyckte det var fascinerande att läsa redan då, för annars har jag aldrig varit så road av andra världskrigshistoria som många historieintresserade är, att det är som knark för och man bara vill ha mer, utan jag har haft ett sunt ointresse delvis. Men jag vet inte, men där och då, just den där boken, jag tyckte det var väldigt intressant, och flera grejer som jag ska prata om är något som Johansson tar upp. En sak han lyfter upp när vi ändå är inne på Italien är vikten av att se alla aktörer som är med på det globala politiska schackbrädet. Det är inte bara Storbritannien och Tyskland som sitter på varsin sida. Och den brittiska premiärministern, vem det nu är, 37 kommer att bli Chamberlain, men det var ju andra före honom, flyttar fram ett torn. Hitler flyttar en bonde. Utan det är ju någon sorts tredimensionellt schack, eller det kanske är något helt annat spel. Det kanske är luffarschack de spelar. Jag vet inte. Eller bridge. Det ska ju tydligen vara något som många generaler gillar. Det är inte bara Storbritannien och Tyskland, utan det är Storbritannien, Frankrike och Italien som är väldigt viktiga. Dessutom med Sovjetunionen i bakgrunden och USA i periferin. Och flera av de här staterna har ju regimer som har tillkommit efter 1919 och som väldigt tydligt står för ett omkullkastande av den rådande ordningen. Du har ju redan i mycket tydligt visat hur den nazistiska regimen stod för ett sånt omkullkastande. Men Italien är intressant eftersom rätt mycket av västmakternas agerande syftar till att förhindra att Italien ska närma sig Nazi-Tyskland.
Mm.
Frankrike till exempel vill ju till varje pris förhindra att Tyskland slog sina påsar ihop med Österrike. Och vid flera tillfällen så gick fransmännen in och medlade här. 1931 så försökte man få till en tullunion, Tyskland och Österrike. Eller Tyskland försökte skapa en sån med Österrike. Då gick Frankrike in att det ska absolut inte vara någon närmande mellan Tyskland och Österrike. Det är bara no. Fast no, kanske man säger på franska då.
No.
Problemet med det här är att Frankrike har inga möjligheter att själv gå in och garantera. Ställa sig på den tysk-österrikiska gränsen. Så istället måste man förlita sig på Italien. Att Italien ska vara garant för det här. Och beroendet av Italien leder till exempel att man inte så jättestarkt kommer agera när Italien under sin fascistiska regim väljer att invadera Abessinien, alltså senare Etiopien 1935. Eller agera och agera, vi kanske ska kamma ut lite grann vad de gör och inte gör. Men det här kommer i sin tur leda till ännu fler problem. För efter första världskriget så hade man ju bildat ett förbund som skulle verka för fred mellan stater, Nationernas förbund.
Just ja.
Känd från att de anordnade en folkomröstning på Åland.
Det är det. Alltså, du brukar alltid ta upp just det här Ålands exemplet som om det var det enda Nationernas förbund gjorde egentligen.
Ja, de anordnade en folkomröstning på Åland. Vill ni vara svenskar eller finskar? Finnar. De ville vara svenskar. Sverige sa nej. Det var en säkerhetspolitisk risk bland annat. I alla fall, Italien går aktivt mot förbundets stadgar eftersom Abessinien var en av medlemmarna i Nationernas förbund. Och då måste Italien få en stark åthutning. Det måste sättas in åtgärder mot dem.
Abessinien är ju typ dagens Etiopien då.
Ja, precis. Men samtidigt så sitter man i ett knivig position för man vill inte vara för hård mot Mussolini och knuffa honom mot Hitler. För man är rädd för den där tysk-italienska alliansen och där visas ju hur appeasement-politiken, hur ineffektiv den egentligen är. För man kan inte göra det ena och man kan inte göra det andra. Alltså det var den då nyligen tillträdda utrikesministern Samuel Horse som fick det här i sitt knä när Abessinien-krisen landade. Han var ju britt såklart då. Man hade redan 4 år tidigare från Storbritanniens håll valt att inte agera när Japan hade invaderat Manchuriet.
Nej, den var ju långt bort ändå.
Ja, man tog upp en karta och bara, Kina, jag vet inte jag.
Oj, vad långt bort det var. Nu hade man ju visserligen kolonier i Singapore och sådär, men det var ändå långt bort.
Ja, det kändes väldigt långt bort. Men utöver det, så när man har kollat lite grann i hur den här brittiska utrikesministern då har resonerat kring det här, så dels så tyckte han att Abessinien var en primitiv stat. De hade fortfarande slaveri i Abessinien och både Storbritannien men flera andra stater hade ju faktiskt varit mot att Abessinien i mitten av 20-talet skulle få gå med i Nationernas förbund.
Jag sitter här och tänker, är det värt att skrämma bort en realpolitisk kompis som man kan använda på grund av Abessinien?
Ja, det är precis så resonemanget går. Han hamnar i den här kniviga situationen att i Nationernas förbund ska han och Storbritannien verka för kraftfulla sanktioner mot Italien. Men bakom kulisserna så utarbetar han emellertid tillsammans med den franska presidenten Laval en plan på att erbjuda Mussolini delar av Abessinien i utbyte mot fred.
Mm.
Och då det här blev känt sent genom läckor i franska UD, då tvingas han att avgå. Sen Laval-pakten blev inte så mycket av. Och det är mycket som inte, det visar, jag tycker det är, dels visar att Italien är en viktig spelare här, men det visar också appeasement-politikens problem. En sak som är ganska intressant också, att den drivande kraften bakom den här pakten var en annan brittisk politiker som heter Robert Vansittart. Och det är intressant för han lyfts alltid fram som en av de personer som tillsammans med Churchill var mest emot appeasement.
Utom när det gäller Italien.
Ja, precis. Det är skillnad på diktator och diktator. Vansittart ska till och med ha sagt att Eller han kallade Mussolini dictator minor och Hitler dictator major.
Mm.
Så att det var skillnad på diktator och diktator. Och i slutändan är allt det här för ingenting. 36 så slutar Mussolini att invända mot en tysk-österrikisk sammanfogning. Och 2 år senare så blir det Anschluss.
Innan dess så har Hitler 1935 i november suttit och haft ett möte med den franska ambassadören.
Mm.
Där han har dryftat sin oro över den här biståndspakten som jag nämnde innan som Frankrike har dragit ihop med Sovjet.
Just det.
Det är ett element av osäkerhet, uttryckte Hitler hela. Och ambassadören skrev tillbaka till Paris redan på hösten 35 där att han var säker på att Hitler tänkte använda den fransk-ryska biståndspakten som svepskäl för att skicka in trupper i det demilitariserade Renlandet.
Mm.
Och mycket riktigt hade Hitler redan ett halvår tidigare gett sina generaler order om att förbereda en sån plan. Det var ett oerhört hemlighetsmakeri kring det här givetvis. Ingenting fick ju skrivas ner utan man skulle bara mest prata med varann så att ingen kunde veta något. Den här ryska biståndspakten hade man ju inte ratificerat än utan det röstade man om den 27 mars 1936 i den franska deputerade kammaren. Och då bestämde man att ja, vi ska ha den här pakten med ryssarna.
Oui.
Oui, sa de. Och därmed så ger då Hitler order om att nu går vi in i Renlandet här.
Mm.
Och han gjorde så ofta ju. Han letade efter liksom svepskäl att göra det han ville göra. Och det här betraktas ju som ett hot förstås i och för sig från tyskarnas håll. Att nu går fransmännen ihop med ryssarna här. Aj, aj, aj. Operationen skulle ju ske med en blixtrande hastighet, tänkte han sig. Och det skulle vara en total överraskning. Och det blev det ju också. I gryningen den 7 mars 1936 så är en liten symbolisk tysk truppstyrka som går över broarna till Ven. Vi pratar mycket om Ven nu för det, tycker jag, i avsnitten.
Ja, det är ett gränsland i Europa. Det sa vi förra veckan.
Mm. Klockan 10 på morgonen så informerar den tyska utrikesministern de brittiska, franska och italienska ambassadörerna om vad som har hänt. Nu har vi gått in i Renlandet här.
Mm.
2 timmar senare så står Hitler i riksdagens talarstol och pratar om sin fredssträvan. Samtidigt som hans trupper då går in i den här demilitariserade zonen. Och det är total eufori bland riksdagsmännen när han avslöjar det här. Då tar vi ett citat till från Schiever som var på plats även den dagen. Och beskriver de tyska riksdagsmännen som då uteslutande är nazister. Då. De störtar upp, skrikande och tjutande, händerna höjs i slavisk hälsning, ansikten är nu förvridna av hysteri, munnarna står på vid gavel, de vrålar, ögonen brinner fanatiskt, fastlimmade vid den nya guden, Messias. Messias är utomordentlig i sin roll. Med sänkt huvud, som i största ödmjukhet väntar han tålmodigt på tystnad. Sedan läser han, fortfarande med låg men av rörelse halvkvävd röst, upp de båda ederna. Först svär vi att inte ge vika för något som helst våld när det gäller att återupprätta vårt folks ära. Vidare svär vi att nu mer än någonsin ska sträva efter bättre samförstånd mellan de europeiska folken och främst med våra grannar i väster. Vi ställer inga krav på nya områden i Europa. Tyskland kommer aldrig att bryta freden. Det dörde länge innan jublet lade sig. Några generaler gick mot utgången, men bakom deras leende ansikten såg man tydligt nervositeten. Jag stötte ihop med general von Blomberg. Han var vit i ansiktet och det ryckte i kindmusklerna på honom. Det här var ett ganska högt spel ju.
Mm.
Det var bara 3 bataljoner som hade skickats in. Vad skulle fransmännen göra åt det här? Hade fransmännen gått till motattack, då hade tyskarna planerat att då lägger vi benen på ryggen direkt. Vi tänker inte skjuta ett skott. Vi ska komma ihåg att fransmännen har ju en kolossal massa mer divisioner än vad tyskarna har 1936.
Ja, situationen är så att britterna till exempel har inte rustat upp, men fransmännen har ju rustat upp ordentligt. I och för sig så är det väl framförallt för en ganska defensiv krigsföring. Det är den här omtalade Maginot-linjen som de har byggt upp, som kommer misslyckas sen när kriget väl bryter ut katastrofalt.
Men fransmännen gör ju ingenting åt det här. Vad man gör är att placera ut 13 divisioner längs den här gränsen, Maginot-linjen.
Ja, men för det jag hade tänkt säga också, att det här ingången eller intrånget i Renlandet i den typen av historieskrivning som framförallt Winston Churchill kommer börja presentera 1948. Då ses ju det här som den misslyckade chansen, att här borde nazisterna ha stoppats.
Ja, så är det. Och det sa i princip Hitler med. Han sa ju så här att de 48 timmarna efter intåget i Vinlandet var de mest nervösa i hela mitt liv. Om fransmännen då hade marscherat in i Vinlandet skulle vi ha blivit tvingade att dra oss tillbaka med svansen mellan benen. För de militära resurserna som stod till vårt förfogande skulle inte ha räckt till ens för motstånd i blygsam skala. Och det sa han ju runt 1942 då. Några år senare när förhållandena var helt omkastade.
Mm.
Den franska utrikesministern, han åkte ändå till England för att försöka be om brittiskt stöd för att kanske möta det här på något sätt. Men britterna var ju inte dugg intresserade av det. För när allt kommer omkring så går ju tyskarna bara in på sin egen bakgård, sa man.
Ja. Och jag menar, det räknade väl Hitler och tyskarna kallt med att fransmännen skulle inte våga agera utan britterna?
Mm, åtminstone räknade Hitler kallt med allt det här.
Ja.
Han hade ju generaler som inte var riktigt lika tvärsäkra på hur skulle gå i politiken. Men den här lilla manövern att skicka in de här trupperna i Vinlandet får ju ganska stora konsekvenser på det här sättet att Hitlers popularitet ökar ju dramatiskt. Och hans kontroll över generalerna ökar också, för de hade ju varit skeptiska till det här. Hans förståelse som sagt för utrikespolitiken och vad man kunde göra och inte göra visade sig ju vara starkare än deras förståelse.
Mm.
En annan sak som man kan fälla in är ju att om inte Frankrike, som alltså hade 100 divisioner ungefär, tänkte vara beslutsamma nog att slå tillbaka 3 ynka bataljoner, hur skulle då de östeuropeiska länderna kunna räkna med att Frankrike skulle göra någonting åt saken i ett annat skede?
Mm.
En enklare seger än så här hade de inte kunnat få en annan gång.
Mm.
Det här är ju det är en förlorad möjlighet. There's a stately gentleman we love so, wander right about in history, things we can't forget because we all know how he fought for peace and liberty. God bless you, Mr. Chamberlain, we're all mighty proud of you. You look swell holding your umbrella, all the world love's a wonderful fellow, so carry on, Mr. Chamberlain. You know we're all with you. And when we shout, God bless you, Mr. Chamberlain, our hands go up to you. Come everybody! God bless you, Mr. Chamberlain. We're all mighty proud of you. Det känns som det är ett passande ögonblick då att sticka in lite grann. Jag tycker att all den här historien är så svår av att vi vet vart det slutar. Alltså det är så lätt att kolla på inmarschen i renlandet och bara tycka att de är korkade. Det sa jag idag förut. Idag sa jag så här: when you look at it in the back mirror, it seems easy to understand. But heter det back mirror?
Rear mirror.
Just ja, det var därför de satt och flinade åt mig kanske.
Om de flinade av den anledningen så tycker jag det är en jävla stil i alla fall. Som sagt, Alf Johansson har jag läst, och en av de mest intressanta kapitlen i den boken handlar om hur ska man se på nazisterna? Ska man se det som en kontinuitet av tidigare tysk historia eller ett brott? Alltså en stark högersväng helt plötsligt, att nu viker vi helt av från den tidigare historien. Och det här kommer jag till och med ihåg en tentafråga på den muntliga tentan. Att jag stod och malde på där inför examinerande lärare Martin Hårdstedt, att jag bad om ursäkt för varje årtal, varje datum, för att jag trodde jag satt fel datum hela tiden.
Mm-hmm.
Han bara, jag tror inte du sa fel på ett enda datum, men då ber de ursäkt hela tiden. Det är ju konstigt.
Lät han så här?
Ja, det gjorde han. Aj, vad fasen. Brott eller kontinuitet, det här är något som historiker har diskuterat fram och tillbaka sedan andra världskriget tog slut. Hur ska man förhålla sig till nazisterna egentligen? Och ett sätt har varit att dra en rak linje mellan Martin Luther och Adolf Hitler. Alltså att det är en kontinuerlig tysk historisk utveckling. Den här tjocka jäkla boken där som du sitter med, The Rise and Fall of the Third Reich från 66, skulle kunna vara ett exempel på det sättet att betrakta nazisterna. Det här får jag ta Alf Johanssons ord på. Jag har aldrig läst den här tjocka boken.
Ja, jag har läst den 3 gånger. Och jag vill ju hävda att det står inte särskilt många ord om Luther här ändå. Men visst, det drar lite åt det här hållet att det är på något sätt rimligt att det är i Tyskland det händer. Och så att det är en väldigt militariserad kultur och den har varit väldigt befriad från alla slags demokratiska inslag tidigare i historien.
Mm.
Så på det sättet stämmer det ju.
Just det.
Men jag känner inte igen det här Luther-pratet riktigt.
Och det är bara ett av många exempel av det Alf Johansson kallar den, från Luther till Hitler-tesen. Men Johansson och ett antal historiker med honom menar då att Hitler istället utgör ett brott i den tyska historien. Alltså att det som händer 1933 då nazisterna övertar regeringsmakten är inte en rak fortsättning på de vilhelminska kejsarna och de olika systemen och det som fanns före det, utan att det istället representerar en ny inriktning i den tyska historiska utvecklingen. Och den tanken landar i Hitlers syn på kriget. Det hade krigats tidigare i Tysklands historia.
Jaså.
Och ledare hade sett krig som en fullt tänkbar följd av staters interagerande med varandra.
Vad säger du? Hade de sett det så också?
Men för Hitler...
Nu sitter jag här och allierar väldigt mycket. Får jag förklara? Bara avbryta lite.
Nähä.
Det är som sagt från de tyska staterna som man har hämtat legoknäktar i alla tider. Även till amerikanska inbördeskriget och en massa, även svenska arméer har värvat legoknäktar.
Mm.
Och sen vart efter under 1700-talet så började Preussen att växa sig starkt. Och där har vi ju militärstaten verkligen.
Junkrarna.
Ja. Så det här är ju, ja, det är mycket militarism här.
Mm. De som menar att Hitler ändå utgör ett brott i det här, menar att för Hitler var kriget någonting som han aktivt skulle leta upp, och dessutom att krigsmålen skiljer honom från det gamla dessutom. Eftersom nazismen har en typ av utopisk idé om att ett krig mellan raser kommer att skapa ett rasmässigt rent härskarfolk. Alltså jämför det med tidigare tysk inställning om att bygga upp ett imperium genom små annekteringar. Ta Schleswig och ta Holstein från Danmark till exempel. Men Hitlers syn på kriget som någonting eftersträvansvärt och hans krigsmål att rensa ut det som han, eller de som han ansåg var lägre stående raser, innebär att han representerar ett brott från den här kontinuiteten.
Ja, vi får ju komma ihåg att Tyskland är också det stora kulturlandet givetvis.
Ja.
Så det finns ju andra förstås ganska kraftiga nyanser man kan prata om när det gäller Tyskland.
Mm. Men om man kan flika in andra saker också. Jag kan flika in, men Robin, har inte Tyskland i sina kolonier i tyska sydvästafrika redan övat sig på väldigt effektiva utrotningsmetoder i sina stora utrensningar mellan 1904 och 1907, där bland annat 80% av hererofolket stryker med?
Ett ämne som vi förmodligen kanske återkommer till.
Absolut, det är superintressant. Jo, och det hade de ju, men om man menar att nazisterna är ett brott, då säger man att det som skiljer nazisterna från andra europeiska krafter vid den här tiden är att de vill använda just de metoderna i europeiska länder. Ett citat från Johansson. Det fanns många som var imperialister och antisemiter i det vilhelminska Tyskland. Men det var inte många som såg imperialismen som ett integrerat medel för att bekämpa judarna. Hos Hitler var emellertid dessa element intimt sammanflätande. Och vad är poängen med det här då? Jo, att Adolf Hitler lästes in av sin samtid som en tysk revisionspolitiker. Vilket till exempel blir tydligt i det här citatet från Neville Chamberlain. Jag börjar med att spela upp ett klipp då som det är en brittisk skådespelare som läser ur ett av Neville Chamberlains brev till hans systrar efter att han har träffat Hitler en av hans 3 möten. Då säger Chamberlain så här.
Herr Hitler has a narrow mind and is violently prejudiced on certain subjects. But in spite of the hardness and ruthlessness I thought I saw in his face, I got the impression that here was a man who could be relied upon when he had given his word.
Allt det här är från BBC's Witness-podd då. Han ser Hitler som någon som man kan argumentera med, någon man kan förhandla med och någon man kan lita på att hålla sina ord. Det kommer ju visa sig vara helt felaktigt. Det finns även det här som är en inspelning från ett tal med Chamberlain då.
I had a long talk with Herr Hitler. It was a frank talk, but it was a friendly one. And I feel satisfied
Now that each of us fully understands what is in the mind of the other.
Man läser helt fel in vem Hitler egentligen är och vad som egentligen är målen med den tyska utrikespolitiken. Det är på ett sätt bara, läs Mein Kampf, allt står ju där. Men ska vi göra första, för då klipper vi efter en timme.
Och då säger vi... Då är vi efter, eller far i Österrike och sånt där.
Och då har det varit lite musik och så säger vi, okej, nu säger vi så här att nu går vi in här i efterhand, för det här blev ett långt avsnitt. Vi hade inte planerat att det här skulle bli ett dubbelavsnitt.
Ja, nu blev det så.
Så att tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni vet vart vi finns på sociala medier av olika slag.
Hashtag Histpod, och nästa vecka så fortsätter vi, och då ska vi prata om fortsatta appeasement-äventyr.
Ja, precis.
Ha en bra vecka tills dess.
Yes, hej då med er.
Hej.